Röster.
Dagens programledare är Roger och Mika.
Dina röster i vardagen.
Varför blir vi de vi blir? De flesta skulle nog säga att vi är ett resultat av arv och miljö, men inte alla. Många kristna menar till exempel att vi dessutom har fått en fri vilja av Gud. Andra menar att vi helt är i händerna på ödet, och de som tror på reinkarnation tror att vi får det liv som vi har gjort oss förtjänt av i ett tidigare liv. Men om arv och miljö är det avgörande, så vad är det då av detta som har störst betydelse för vem vi blir? Kan det vara så att det skiljer mellan olika individer? Det finns exempel på så kallade maskrosbarn som trots en förfärlig barndom mot alla odds lyckas förträffligt i livet. Och det finns de som tycks ha fått allt men som ändå går under. Vi får alla ett startkit med oss när vi föds med anlag för olika sjukdomar. För hur vi kommer att se ut och för vad vi kommer att ha lätt eller svårt för och så vidare. Men kan en dålig uppväxtmiljö förstör alla de goda egenskaper vi ärvde? Och kan en vänlig, uppmuntrande miljö kompensera för de svagheter vi föds med?
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fontänbubbel. Idag är torsdagen den 24 september 2020 och vädret är, jag tycker det är klart och fint. Jag såg det hade regnat lite innan, men det är bra nu.
Alltså vädret blir bara bättre och bättre i Skandinavien.
Ja, det låter bra. Jag som leder podden heter Roger Klang och jag har en kollega med mig som heter...
Ja, det är jag som är Mikael Hansson då, och som jag sa, det har regnat idag men nu skiner solen.
Det gör det nog, ja. Det är lite molnigt men det är inte så mycket. Idag ska vi prata om arv och miljö. Jag gjorde nyligen en DNA-test på MyHeritage med huvudkontor och laboratorier i Texas. Jag blev lite förvånad över resultatet, vilket jag ska prata om. Men först ska vi lyssna på en låt. August in the heat, sweaty in the street, tilt-a-whirling.
Yes, och vi lyssnade på Ferris Wheel med Sylvian Esso. Och vi pratar idag om arv och miljö, och då är det så här att man har förväntningar av hur man ska vara och vem är jag. Och då tänker man så här att folk är beroende på sitt arv och sin miljö, att man skyller på sina föräldrar, att de har påverkat den och uppfostrat den. Och då kanske man ibland funderar på vad finns det för folk som jag är släkt med? Och då var det ju så, du hade gjort ett DNA-test, Roger.
Ja, jag fick ju reda på vem jag troligen var släkt med.
Ja, men ska vi tro på de här DNA-testen för...
Alltså, jag ska läsa det här och sen så kan vi diskutera det.
Ja.
Jag gjorde alltså en DNA-test över härkomst tillbaka till 1500-talet. Det visade sig alltså att jag hade 6,7% finländare i mig. Men det blev jag inte förvånad över. Jag trodde bara att det låg längre tillbaka i tiden än 4 generationer. Men min mamma blev inte förvånad alls, för hon hade bättre koll på våra finska rötter. Det jag blev förvånad över var att allt mitt övriga arv var skandinav. 93,3%. Det är en ovanligt hög skandinavisk tillhörighet för idag levande svenskar. Genomsnittet ligger på 80% skandinav. Inte ens gubben i lådan, Mina påstådda valonska förfäder eller förmödrar fanns att hitta i mitt DNA. Ni som vet vem jag är vet att jag definitivt inte ser svensk ut. Men poängen är att vad mitt resultat än hade visat så tror jag att det hade blivit helt rätt resultat i min smak. Hur kan min genealogi betyda så mycket för mig? Men ändå, om mödet hade velat annorlunda och jag hade varit en fjärdedel något annat så hade det nog betytt precis lika mycket för mig. DNA-testet testade tillbaka till 1500-talets mitt ungefär. Om jag är 11:e generationen så utgör 10 generationer bakåt 0,1% eller en tusendel av mina gener som jag har ärvt från varje förfader och förmoder i 11:e led. Men jag gjorde också en medicinsk test där jag fick reda på vilka sjukdomar jag har anlag för utöver det vanliga för att drabbas av någon gång under mitt liv. Resultatet visade att jag hade lägre sannolikhet att utveckla till exempel diabetes typ 2, hjärtsjukdomar och högt blodtryck. Men en sjukdom stack ut något mer än normalt vad gäller den sannolikhet jag har att drabbas av den. De goda nyheterna är att jag fortfarande kan lägga av min livsstil för att undvika att drabbas av den sjukdomen. Det är faktiskt så att med de flesta typer av sjukdomar så betyder valet av livsstil betydligt mer för om du kommer eller inte kommer att utveckla sjukdomen. Men min genetiska riskfaktor för den här speciella sjukdomen kommer alltid att vara högre än genomsnittet. Och alla livsstilsförändringar till trots så kommer jag att ha större sannolikhet att utveckla sjukdomen än andra som lever med samma livsstil som jag har. 3 gånger så hög risk eller 12%. Det normala är alltså 4% risk. Men en sjukdom som prostatacancer, där man inte har några genetiska anlag för att utveckla den sjukdomen, har genomsnittsmannen 12% sannolikhet att drabbas av ändå. Lika stor sannolikhet har kvinnor att drabbas av bröstcancer, 12% risk, utan att kvinnan har anlag för sjukdomen. Jag talar alltså om dödliga sjukdomar. Å andra sidan kan man vända på det och säga att man eller kvinna har 88% sannolikhet att klara sig från att få den sjukdomen. Nu frågar vän av ordningen kanske om det var värt att få veta vilka sjukdomar jag har anlag för. Ja, det var det, för jag kan lägga om min livsstil. Dessutom så vet de flesta av oss redan vad vår far eller mor dog av, eller i alla fall vad våra far- och morföräldrar dog av om de är döda. Då menar jag att det är mer nervöst att inte veta vad vi har eller inte har för anlag. Är det då någon av våra föräldrar eller något syskon som dött av någon sjukdom så har vi en 50% risk att också ha den sjukdomsgenen. Om en far eller morförälder har den sjukdomen så har vi 25% risk att drabbas av den. Det är väl en nervkittlare om något att gå omkring med när man istället kunde slappna av om man inte har den genen, alternativt lägga om livsstil om man har den genen. Jag tänker att om man utvecklar sjukdomen i sitt liv, hur förlåter man sig själv för att man inte tog reda på riskprocenten och levde sunt efter det när man ligger där på dödsbädden? Jag har faktiskt ingen ursäkt att låta bli att ändra livsstil nu. Om jag ställer frågan till dig, tycker du inte att det hade varit värt 650 kronor att få reda på vilka allvarliga sjukdomar som du har en mindre risk än genomsnittet att drabbas av? I alla fall om man anar att man har bra gener baserat på ens föräldrars och far- och morföräldrars sjukdomshistoria. Men nu ska vi spela en låt och sedan kommer Micke att berätta vad han nu vill berätta. Efter det ska vi bjuda in publiken.
Alltså, den här låten som vi lyssnar på nu heter Tillfälligheter med Veronica Maggio. Och det var det här med att Roger pratade om att han har gjort ett DNA-test och han var nyfiken på att få reda på sitt arv då, eller folk som han var släkt med och så. Och det var väl främst för att se om han förebygga sjukdomar kanske man gör, men var det så, Roger?
Det var två skilda test.
Olika test. Det var ena var för att se vilket ursprung du hade då, alltså.
Precis.
Och det andra var för att kunna se ifall om du hade någon möjlighet att få någon sjukdom då.
Just det.
Ärftliga sjukdomar då.
Risk
till det. Det problemet är att folk förstår sig inte på den där procenten. Liksom, hur sannolikt det är att få en sjukdom. Jag vill säga så att så länge det finns en liten sannolikhet så är det alltid sannolikt att kunna få en sjukdom.
Nu låter det som Tage Danielsson.
Han ville väl bara vara rolig då.
Ja, vill inte du det?
Nej, det vill jag inte.
Okej, okay, det är allvar.
Ja.
Yeah.
Nej, men hur ska vi vara förutsägbara och deterministiska? Och hur ska vi förbereda oss, Roger? Det är liksom den frågan som jag uppfattar som... Det var ju liksom sån här diskussion. Vi diskuterar fram och tillbaks i veckan på... våran redaktion här om just det här temat. Vi gick ju väldigt iväg då.
Men jag vill ju säga att jag förbereder mig inte för att vara deterministisk.
Nej,
jag tror inte på determinism i människor. Jag tror på determinism i naturen, alltså i universum. Ett objekt som far förbi solen kommer att böjas av i sin bana till en viss riktning. Och det kommer alltid att bli samma riktning oavsett... hur det ligger till, alltså om den går i samma bana.
Ja, men är det deterministiskt att säga att ja, det är 22% att kunna få cancer exempelvis? Låter det deterministiskt?
Jag tror att det är deterministiskt, men när det gäller vår tankeverksamhet så tror jag inte att det är deterministiskt.
Ja, du menar det att tanken är slumpmässig då?
Inte slumpmässig, men den är åtminstone inte bestämd. Alltså i förhand då liksom?
Ja, för att om den är bestämd så är det ju någon som har sagt att du får inte lov att tänka på fel sätt. Du måste tänka rätt sätt.
Men man kan ju bara tänka på ett sätt om det är förutbestämt.
Ja, men det är ju så här att folk är så hemskt. Folk vill inte förstå ibland, tror jag. Det är att folk är dömande liksom. Det här med arv och miljö, det är avgörande på hur den som dömer, tror jag. Man förväntas att vara konsekvent och människor är ju rädda för att avvika på ett inkorrekt sätt alltså.
Jag förstår inte riktigt.
Nej, men alltså att avvika på ett inkorrekt sätt, att de har social fobi därför att de är rädda för att bli dömda, men i själva verket så dömer de sig själva för de vet vad som är förutbestämt och vad som anses vara rätt och fel. Jag får inte tänka fel och jag får inte tycka det här, men fan, jag tycker så här.
Men har man den tanken att man måste göra på ett visst sätt, då är man ju fel ute på något sätt. För om man tror att allt jag gör är förutbestämt, då kan man ju göra precis vad som helst. Ju. Det är ju ändå förutbestämt.
Nej, du får inte göra vad som helst. Därför att det är förutbestämt att det är i vårt land, eller ja, förmodligen man skyller på det, att det är olika kulturer då. Att det, i den här kulturen har vi den seden och så ska vi göra. Och den här seden, vi ska förhålla oss till seden och så här ska vi göra. Vi ska inte bryta mot seden. Eller att det är givet av Gud då, så att vi är extremt religiösa och tror att vi tror på Gud och därför vet vi arv och miljö vad som är rätt och riktigt. Att så har vi gjort det i vår... Från det stället jag kommer exempelvis, och då vill vi inte göra fel, vi vill göra rätt, och då har vi liksom lärt oss, nej, du får inte göra som du själv tycker, för att vi vet, vi har prövat det, lyssna på de äldre för de vet vad som händer när du gör fel, eller varför du gör fel, eller så kanske de inte vet det därför att det var äldre personer längre tillbaka i tiden som gjorde de där felen och
vet du, jag tror du är för intelligent för mig, Micke. Jag fattar ingenting. Jag är ledsen, men jag hänger inte med i svängarna. Men vi kan väl spela en låt och så kan vi bjuda in publiken.
Okej.
Okay.
Okej, vi hörde låten Don't Mess With A Doctor Dream. Det var Thompson Twins. Och vi pratar om det här med arv och miljö och vad som är avgörande för vem.
Och vi har en från publiken här uppe, vad heter du?
Eva Cecilia.
Då ställer jag en fråga till dig, Eva Cecilia, så vi får igång det här samtalet.
Mm.
Om du hade fått chansen att ta reda på vilka allvarliga sjukdomar som du har en mindre risk än genomsnittet att drabbas av, skulle inte du vilja det då?
Jag tänker att det DNA-arvet man har, att man inte kan göra så mycket åt det. Men jag hade en tanke om miljö och arv och det sociala arvet. Att vi oftast som tonåringar, jag tänker på tonåren, de flesta blir väldigt formade i sina liv på tonåren.
Av miljön menar du?
Av sociala arvet och miljön.
Yeah.
Ja. Och liksom jag känner, som min mamma sa till mig, hon förklarade vad droger och cigaretter och snus gjorde mot hjärnan. Hon förklarade det och sen till slut säger hon, men jag bryr mig inte vad du får röka om du vill, jag bryr mig inte ett skit, säger hon. Och då tänkte jag, jaha, det var ju smart. Jag behövde ju inte trotsa henne. För många tonåringar är väldigt trotsiga mot sina föräldrar. Så för mig tänkte jag att det är liksom, eller som tips, eller liksom så här, det är bättre att agera än att reagera. För tonåringar är jättebra på att reagera på allt föräldrar säger. Det är ju dumt liksom.
Ja, jag förstår vad du menar. Så om man säger till en tonåring att du får inte göra så.
Då gör den så.
Och säger man till honom, du får göra så, men jag tycker inte om det. Då gör den kanske inte så.
Ja, lite så är det. Men så tänker jag, ja, det formar en ganska mycket. För att när man är tonåring så tar man in alla de intrycken från social samhörighet. Liksom.
Tror du då att vi har någon som helst genetiska anlag att bli på ett visst sätt? Du tror inte att man kan bli knarkare av genetiska orsaker?
Jag tror att vissa genetiska arv har vi, men vi kan liksom inte göra så mycket åt det. Vi föds ju så.
Det stämmer ju. Mm. Vi föds så. Men vi kan göra någonting åt till exempel om vi ska få en sjukdom eller inte. För det mesta är ju miljö.
Ja, med livsstil. Med byta livsstil. Ja.
Micke?
Ja, det här med att trotsa sina föräldrar, det är väl på sätt och vis så att man tycker att de är dumma då. Så att det,
ja.
Men jag vet ju inte, man kan ju också, det kan ju vara så här också att du ska inte trotsa dina föräldrar för då är du dum i huvudet. För du.
Fast det vet man ju inte som tonåring, att det är dåligt med droger och att det inte är så bra med snusa och röka.
Jo, det kanske man förstår, men det ska man göra i alla fall.
Många säger ju att vi har ett arv i form, de som har alkoholister till föräldrar och så. De har kanske fått ärva det arvet. Och
socialt kanske. Du menar, men också genetiskt kan det vara.
Du tror inte att det är genetiskt?
Det kan ju bara vara både och, tror jag. Ja.
Jag vet inte, jag har ingen aning.
Nej, men jag ville bara belysa det att när man är tonåring så formas man väldigt mycket av hur det sociala fungerar. Och när man formas så mycket så kanske man bör tänka på att liksom inte reagera utan att agera. Det är ju skillnad på att bli arg och reagera mot föräldrar och så här. Än att liksom att, aha, men tänka, ja, men detta är min plan för min framtid eller något liknande. Ska vi släppa in någon annan?
Ja, vad heter du?
Jag heter Maria Brycke.
Och du vill säga någonting?
Ja. Jo, jag tror väldigt mycket på vilken tro man har om man är uppväxt i en kristen familj och hur ens föräldrar har levt. Och mina har haft mycket rötter. De har kristna rötter och bor på landet. Och de har mycket med hälsa och ohälsa, att de har fått ett friskare och bättre liv, för de kommer från ute på landet och en kristen uppfostran. Och så tror jag mycket på att arvet, att det är från Bibeln, och det är min tro. Och sen hoppas jag att att våra ungdomar ska få en bra uppväxt och en fin livsstil, och att livsstilen sprider sig så att vi får ett friskare samhälle som blir mer positiva och lyckligare, och där man inte använder droger och missbruk, utan att man tror på en högre makt och att man kan äta till exempel väldigt nyttigt och leva väldigt hälsosamt. Och att vi som kommer från ett sånt fint land som har så mycket positiva saker att ge samhället, att det är ett jättefint land vi kommer från, att vi har inget krig utan vi har fred, och vi har en bra sjukvård, och vi har bra de som är bra som tar hand om våra gamla och våra barn.
Maria, ställa en fråga. Hur menar du att kristendomen kan komma genom arvet, generna då? Är det så du menar, eller menar du,
ja,
du menar så?
Att det kommer från Bibeln.
Så att du menar att vi har kristendomen i generna?
Ja.
Okej.
Okay. Jag kan hålla med, för att jag tror att människor måste tro på någonting. Alltså man blir vilsen när man inte tror. Alltså, känner jag. Ja, vill du säga något? Olof kommer fram här.
Nej, men jag håller inte alls med om det, att man måste ha tro på en religion för att kunna ha levnads. Liksom, jag tror att det går bra. Alltså, visst är det bra att tro på någonting, att tro på idéer eller vad det nu är. Men moralen kommer ju inte. Moralen behöver ju inte dikteras av en högre makt, känner jag. Liksom, jag säger inte att jag är ateist, liksom, men jag säger ju ändå att liksom, det är inte riktigt. Jag tror mer att det, liksom, det kommer in, man lär sig själv, man blir liksom uppväxt, man får lära sig empati och sådana saker, och det gäller att sätta sig in i.
Men på något sätt så har vi väl också det här genetiskt i oss, va? Att vår moral är genetiskt betingad, alltså att vi har moral överhuvudtaget.
Hur menar du med genetisk?
Jag menar att vi kan inte bara, precis som om vi var en stol, så kan vi inte utveckla empati eller något sånt här, utan vi har en moral i oss som är genetiskt, har genetisk anknytning så att säga, och som vi sen lär oss när vi föds eller så, växer upp, så lär vi oss hur vi ska behandla våra medmänniskor och så.
Ja, det ligger väl någonting i det, men alltså det är liksom, det är alltid, det gäller alltid att ha en jämn balans, tänkte jag, mellan förnuft och empati. Det är liksom hela tiden, man ska alltid, det är alltid saker som man hela tiden är i konflikt. Det som jag har själv, den konflikten hela tiden. Man måste välja över liksom så här universella regler, liksom så här, det här kan tillämpas i det här och det här fallet. Och så, man kan säga också, så som man behandlar, som man själv vill bli behandlad, ska man behandla andra. Det kan man säga, det är en kristen uppfattning, men det skulle också kunna sägas vara en annan allmän humanistisk uppfattning. Men, också.
Jag ska bara säga att jag vet att det finns mycket i samhället och i familjer och så, att det är viktigt att man har, vet att man har hälsa och inte ohälsa. Och jag har väldigt nära som står till mig, som är väldigt många. Man var väldigt många i familjerna förr i tiden. Och man levde på ett speciellt sätt. Man var ute på landet och fick arbeta mycket och lära sig och ta tillvara på det som fanns ute. Och att man levde på ett rikligare och ett friskare sätt. Och därav också positiva gener.
Ja, det kanske är så. Jag ser det nog mer som miljön. Men okej, okay, jag köper lite argument från dig, för att jag tror du tror på det. Och jag säger inte att jag tror på det, men jag tror inte heller på motsatsen, utan jag är lite kluven där. Men vi kanske skulle ta en låt.
Thank you.
Okej, låten som spelades heter Roll Back the Clocks med Buck Mick. Och det är så här att vi kommer in på diskussion om det här med arv och exempelvis det här med kristendom och att vi är ett kristet samhälle och så. Det blir ju liksom att det är värden som vi ska förvalta på något vis. Och om man slänger bort sitt liv och håller på med droger och då är man ju inte så där, då är man ju väldigt respektlös mot sina föräldrar som tonåring och åker runt och säger jag är full och jag de sa att jag inte fick lov att dricka och men det gjorde jag i alla fall och det fick jag inte säga och men det är ju så här att man kan ju tänka så att det ska vara en exakt sanning men tror vi på det, tror jag verkligen på det och då blir det ju som att sanningen dikteras därför att sanningen uppfattas som en lögn.
Jag ser det så här va. Maria sa att vi ärver kristendomen i generna i stort sett. Hon sa väl det rätt ut?
Jo och det tyckte inte Per om. Nej. Men jag tycker ju att det så kan man ju beskriva det också. Det är ett sätt att uttrycka sig. Alltså, det är ord och så. Varför får man inte lov att säga det på det viset?
Jag ser det så här.
De påstår ju också att alkoholism är ärftligt men det är inte säkert att det är. Det är bara för att de säger så.
Jag säger så här.
Att det är hela... Nej, men ja, vad vill du säga, Roger?
Jag vill säga så här. Alltså, jag tror inte att kristendomen som sådan är nedärvd i generna. För den har inte funnits så länge, va? Vi har inte kunnat utveckla så. Ja, men jag tror däremot att de moraliska grundreglerna i du vet, de 10 budorden och det Jesus Kristus lärde ut, det finns i våra gener, det tror jag. Men själva det här, vi måste utvecklas som människor och lära oss vad som är rätt och fel. Och alla klarar inte av det och många går fel och... En del kanske föds med psykopati, jag vet inte. Men
ja, jag får väl säga så här att ja, det låter inte så bra. Man kan ju få för sig att tänka sig att ja, det är viss rasism det där med kristendom. Att man måste ha en viss gen för att kunna bli kristen. Men det är ju inte så. Det handlar ju mest om tro och inte om hur man ska och inte göra. Utan det handlar om en tro. Och vi har fler personer som vill prata... Välkommen.
Tackar.
Ja, du får presentera dig.
Ja, jag heter Peter.
Hej Peter.
Hej.
Tänker du?
Ja, alltså jag tänkte vrida till lite här. Jag tänkte ställa mig här och säga att jag står här uppe för att säga att jag inte kan säga någonting. Och då ska jag utveckla det lite.
Okej.
Okay. Ja, som det har kommit fram här tycker jag för flera talare så tycker jag inte man kan göra en uppdelning mellan bara miljö eller bara arv. Alltså de är sammanflätande. Till exempel Eva Cecilia hon sa någonting om sociala arvet. Och säger man det sociala arvet då har man gjort någon kombination av miljö och arv. Och det tycker jag stämmer också. Att beroende på hur man agerar så kanske man aktiverar olika gener i sig beroende på vad man utsätts för.
Är det inte snarare så att hur man agerar så aktiverar man det man gör? Alltså efter de gener man har så aktiverar man...
Man kan också aktivera gener som slår tillbaka mot det man gör. Till exempel om man konsumerar alkohol då aktiveras ju kroppens nedbrytning av alkohol som försöker ta bort alkoholen.
Men det har kanske inte med... Det har nog med generna att göra på något sätt.
Ja, det tror jag.
Jag tror
det är både gener och miljö samma.
Ja, det är säkert så.
Och sen, alltså jag har ju haft... jag har en diagnos på psykossjukdom. Och i efterhand, efter att jag har fått den här diagnosen har jag funderat, fick jag det här på grund av miljö eller på grund av arv? Och det var så här att någon gång 2005 eller 2004 var det nog, måste det varit, så gick jag på universitetet och då studerade jag en termin på 300%. Alltså 3 gånger normal mängd studier på den terminen. Och mot slutet av terminen, 2 veckor innan terminen var slut, så gick jag in i väggen totalt och brände ut mig fullständigt. Och då har jag funderat, var det det som gjorde att jag fick schizofreni? Och sen har jag tänkt, men om det var arvet då? Om det är mina föräldrar som har gett mig gener så att jag har fått det här schizofrenin, är det beror på? Och vilket av de grejerna jag än tänker på så är jag inte nöjd. För att om det var att jag studerade på 300%, då måste jag ju tänka vilken idiot jag var som trodde att jag skulle klara av det där. Och det är inte roligt att tänka Men om jag å andra sidan tänker att det var mina föräldrar som gav mig generna, så tänker jag, ja men då har jag ju dåliga gener. Det är inte roligt att tänka. Och då kommer jag fram till att, ja men jag tänker bara så här, att jag har psykossjukdom, punkt, oberoende av varför. Jag bryr mig inte om varför jag har det, jag bara har det. Och därför kan jag inte säga någonting, tyckte jag. Jag kan inte säga någonting, alltså.
Ja, visst. Ja, Micke.
Ja, jag ville väl också ta upp nästa talare då. Och välkommen upp. Du brukar vilja vara anonym. Vill du vara det idag också?
Ja, just det.
Jag tror du ska...
Hallå, hallå. Ja, det kan vi väl göra det. Jag vill påpeka att Noam Chomsky, han är en forskare som jobbar på, jag tror att det är MIT eller Columbia University. Han är väl berömd inom linguistik och språk. Och han har som teori att man har en förutsatt förmåga att utveckla språket som finns i våra gener. Det vill säga att om, och det här handlar om experiment de körde, de hade två tvillingar som hade föräldrar från Vietnam, men de kände inte varann och de växte upp i helt olika länder utan att aldrig någonsin varit i Vietnam. Och de körde en experiment och de tog dem till Vietnam och de lär sig språket väldigt, väldigt fort utan att ha haft... De var adopterade, så de kände aldrig sina föräldrar och de hade aldrig någon kontakt med den vietnamesiska kulturen. Och det har varit, han har gjort flera experiment och har forskat detta, att man ärver inte bara kulturen man har i sina gener, men också vilket språk våra föräldrar pratade. Jag avrundar med att jag själv upplever det som sant. Problemet är att om det språket man ärvt har ett visst utseende kopplat till, då hamnar man helt utanför sin egen arv. Och därför orsaken av min identitetskris. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Jo, jag skulle vilja säga en sak där. Det kan ju också ha att göra med, alltså, om de två med tvillingarna var så duktiga på att lära sig språket som från deras ursprungsland då kan ju det också ha att göra med att de är väldigt intelligenta. Alltså jag vet inte, men det är bara ett exempel på att det behöver inte vara så, men jag köper vad du säger, det kan ligga någonting i det.
Jag tänkte på det när det gäller att födas, arv och miljö, så finns det ju de som säger att skillnaden mellan psykopati och sociopati är en psykopat föds som psykopat, medan en sociopat blir det av miljön. Jag vet inte, jag tar den med en nypa salt, den definitionen, för jag har lite svårt att se hur man skulle kunna födas med någonting. Alla föds ju, visst man kan ha anlag för det, men man kan inte födas in i en personlighet så att säga, det har jag svårt att se.
Är det inte så också att de här olika diagnoserna är påhittade också? Nej. Att de är mer påhittade än hur människor egentligen är på riktigt, utan man försöker beskriva människor utifrån en modell och passar de inte in i modellen? Ja,
ofta är det ju lite förenklat. Ofta är det ju lite förenklat, men det är ju samtidigt en viss antal kriterier som ska ställa upp, och det kan ju ha med vissa svårigheter. Jag vet inte, förmodligen är de lite ärftliga ändå, men det är samma inom alla de här, att förmodligen så har man vissa drag som man utvecklas av andra. Men sen är det klart att rena sådana personlighetsdiagnoser, så här som bara är personlighet, så i princip, och det är nog sånt som psykopati och sånt. Det är nog snarare sånt som man lär sig efter. Det är nog ingenting man föds helt in i, så att säga.
Men jag tror att man kan delvis göra det. Alltså jag håller med föregående talare som talade innan på det sättet att man föds... Alltså, jag tror att det finns kännetecken. Jag vill inte ta upp ras, men det finns kännetecken för vissa... till exempel asiater har oftare en sån här dödsförakt i krig, va, där de offrar sina liv kanske som vi tycker är onödan. Och det kan ju ha att göra med genetiska anledningar från, eller orsaker från grunden, snarare än att ha med kulturella saker att göra. Jag vet inte, men jag tror
alltså,
det.
Du får ju skilja på hat och likgiltighet, tror jag. Alltså att en psykopat är ju likgiltig och en som är i krig drivs av hat. Så tänker jag i alla fall. Och det där med krig tror jag bygger på hat. Och
det vet jag vet inte om man kan se det så alla. Jag tror att det är skillnad mellan psykopater också. Vissa är likgiltiga, men det finns nog de som drivs av hat. Om jag säger Hitler,
jag kanske är helt fel. Det kanske är så att psykopater har mer lättare för hat. Därför att jag tror att hat och kärlek är någon form av samma kemi. Bara det att hatet går åt andra hållet.
Fullständigt likgiltiga människor är det nog ont om. Då måste man nog vara ganska ordentligt neddragad för att kunna vara helt likgiltig. Jag tror alla har känslor på något sätt. Liksom, bara att man visar dem på olika sätt.
Vi får väl gå tillbaka till ämnet igen.
Först ska vi spela en låt.
Ja, det här med arv och miljö. Att man ska förhålla sig och försöka förvalta det på något vis. Och se vem man själv är. Och man är rädd. För att man är rädd för olika saker och då vill man ha en struktur så förstå sig på. Så därför
ska vi prata om det efter låten?
Ja, det kan vi göra. Off that weak shit, you be bantering. You're calm and cold and my flow's a cancer. Jo, vi ska säga den här låten som vi lyssnade, som vi spelade var Holy Kalama Fuck med Ron the Jewels. Och det var så här att jag ville fråga dig, Roger, då. Är det så att du gjorde ditt DNA-test därför att du söker en viss förståelse för ditt arv?
Jag förväntade mig att finna en sak som jag inte fann.
Okej.
Okay. Och jag ville ha det bekräftat att jag hade det. Alltså just då vid det, hur många procent och så. Men det fick jag inte bekräftat, utan det var 93,3% skandinav och 6,7% finne.
Jag har ju den uppfattningen att den där datan de har baserat det där testet på kan man nog ifrågasätta. För att jag skulle kunna tänka mig att de som har hittat på det där testet, de vill tjäna pengar. Och så har de ju konstruerat det på grund av för lite fakta, för att jag tror att vi har nog haft invandring i Skandinavien längre tillbaka i tiden också, så man kan inte avgöra riktigt hur är den här exakta Skandinavien i generna då. För att jag tror de har för lite data för att kunna göra ett riktigt ordentligt test. Jag skulle kunna gissa på det. Det är min uppfattning.
Det finns en bok som heter Min europeiska familj. Och så en bok som heter Mina eller Sveriges svenska förfäder fram till 11 000 år tillbaka i tiden. Och så någonting sånt i den stilen heter den boken. Och där har de gjort, inte DNA-tester på skelett och så, men de har gjort DNA-tester på människor som lever idag. Och kommit fram till hur ligger ärftligheten mellan olika regioner och så här. Och folk, och de kan se på en individ att han stämmer med den gruppen där. Och därför så kommer han från Spanien eller något sånt där från början. Och då går det tillbaka, de kan gå tillbaka 50 000 år och kolla det. Men på det här testet gick de tillbaka 500 år. Och det är ganska lite. om man ska säga det. Då kan man inte få en klar bild över var man egentligen har sitt egentliga ursprung ifrån. För ingen var från Sverige från början, om man säger så.
Nej, nej, man kan ju fråga sig hur långt vill man gå också. För att jag vill påstå det att det där med förvaltandet av sitt arv, att det är en viss förståelse, eller så är det en förståelse, men det finns ju folk som inte alls vill förstå och verka det som det, för att de har ju bestämt att så här är det och de tror att det är så, men så kanske inte verkligheten är. Och det är ju missledande liksom, vilseledande heter det.
Det kan bli fel.
Ja, det kan bli fel.
Men då brukar de göra klart att det är en låg säkerhet att du är släkt med den personen där, det är en låg säkerhet för det. Och är det en hög säkerhet så står det när man ser efter vem man är släkt med i riktiga livet, alltså en person. Det kan man se på det här testet. Du kan vara släkt med han eller hon, men det kanske bara är en låg säkerhet. Eller så kan du säga att du kan vara släkt med han eller hon och det är en medelhög säkerhet, eller en hög säkerhet. Det kan du också vara. Så de är klara och tydliga med att det här är inte ett 100% test.
Ja, men det faller ju viljan att förstå vetenskapen, säger jag då liksom. För att folk är ju så dumma och lata så att de vill, ja, vetenskapen ska vi lita på. De är till 100% tillförlitliga för de har evidens. Och då ska man ha klart för sig att det är alldeles utmärkt. Det är alldeles utmärkt att fuska med statistik och vetenskap. Det är alldeles utmärkt. Kom och fuska. Det är bara välkommen.
Och
vetenskapen och konsten hade aldrig varit så underbar om det inte hade gått att få lov att fuska.
Och vi avslutar med den kommentaren där.
Ja.
Och vi ska tacka publiken, vi ska tacka en okänd och sen har vi tacka Maria och Eva, Cecilia och Peter och Olof. Ja.
Tack.
Och så syns vi igen nästa vecka vid samma tid.
Tack och hej!
From my hometown and shoot.